Hej, jag heter Gita Reuter och jag är pensionerad radioredaktör vid Radio Vega. Och nu har jag glädjen att sitta här i Fiskars för att intervjua Jori Grotenfeldt som är Fiskarsbo sedan ganska länge och vad jag förstått en passionerad Fiskarsbo. Vad var det som fick dig att välja Fiskars från alla andra ställen på jorden?
Ja, Fiskars ligger ju oerhört vackert kring den här ån och den har sin historia och sina traditioner. Det är väldigt vacker natur här och jag tycker också om att spela tennis. Det finns alla möjligheter till det här. Och sen både min fru Hannele Grönlund och jag, vi är ju arkitekter och vi är medlemmar i det här andelslaget här och känner oss hemma här med de här andra hantverkarna och konstnärerna och så vidare. Så det har för oss varit en stor sak att för faktiskt bara 5 år sedan då flytta hit och försöka vara aktiva här också i de här gemensamma angelägenheterna.
Mm. Och Fiskars är ett insjölandskap på samma sätt som din barndoms Jova. Har det någon betydelse, den här milda insjölandskapet jämfört med hav?
Det är ganska lustigt det som du säger, för det stämmer faktiskt att de här insjöarna, när jag såg dem med de här ganska branta klipporna och tallskogen kring sig, så det påminner faktiskt om Saimen. Min släkt kommer ju från östra Finland och jag rörde mig tidigare mycket där under somrarna, så det har nog varit en orsak till att vi trivs så bra här också.
Fiskars 3-husbebyggelse. Jag har rest med Jori i 3-husärenden i Karelen, både i Aunuskarelen och i Vitahavskarelen. Så detta med 3-husen i Fiskars måste ju ha någonting som säger dig väldigt mycket.
Ja, jag är ju arkitekt och har undervisat i träbyggande på det där arkitektavdelningen i Otnäs. Och här är ju verkligen samlat enormt mycket kunnande kring träbyggande. Här finns ju väldigt framgångsrika timmar med bland annat Kari Virtanen och Rudi Mertz designare och timmermän, kanske de främsta i hela landet. Och tillgång till speciella träslag som behandlas här då av Latupu på ett speciellt sätt som torkas under flera år. Och Fiskars ger liksom alla möjligheter till att bygga både hus och möbler av trä. Och det har varit inspirerande för mig också, fast jag inte så väldigt aktiv som arkitekt längre, så är det intressant att ta del av den här enorma sakkunskapen som här finns.
Jori, numera en mycket skicklig dokumentärfilmare. Har du filmat de här trähusen här?
Nej, det har jag nog inte gjort. Det är väldigt lite jag har filmat här. Något enstaka scen till någon av mina andra filmer som har passat in. Bland annat konstnären Daniel Enkel fick sitta i en myrstack för att figurera i den film som senast blev färdig som handlar om Herman Parland, som alltså är bror till de här författarna. Parland och 95 år gammal, så Daniel Enkel fick föreställa hans fot i någon scen. Jag tror att det är ungefär det enda. Jag har filmat här och sen lite fjärilar och småkryp och sånt, men att någon film om Fiskar har jag faktiskt inte gjort ännu.
Hur, nu tänker jag fråga en mycket direkt fråga, hur tycker du att Fiskars och Raseborgs stad numera tar hand om det här trähusarvet?
No, jo, hela den här miljön, men också det här liksom aktiviteterna här och det här livet här och det här samarbetet mellan invånarna och Fiskarsbolaget och staden. Det har ju varit en slags kris här nu under några år. Det har varit liksom chefsbyten efter det Ingmar Lindberg som ju satt igång hela det här nya Fiskars och konsekvent och väldigt patriarkaliskt och samtidigt frikostigt genomförde det här hela den process när Fiskars blev en sån här framgångsrik hantverksby och också ett slags turistmål, så hela det här har varit lite så här i vågskålen kanske under den senaste tiden. Fiskarsborna känner sig lite lämnade vind för våg, för att det skulle behövas ett intimare samarbete mellan bruksledningen och handelslaget och invånarna och olika företagare här också, som under flera generationer då har jobbat för fiskars och annat, som nu då måste tävla med företagare från Lojo och Åbotrakten och så vidare. Att det har känt ganska stora förändringar. Mycket positivt också under de allra senaste åren, det här, hela det här ekologiska jordbruket och de här kossorna och fårorna som fortfarande finns här och så vidare. Men att just det här behovet av ett slags sådana, ett forum där den här kontakten kan upprätthållas mellan de olika aktörerna här, och en sån här kanske mera frikostig inställning från fiskarsbolagets sida och större intresse för vad här sker, så borde nog fås till stånd så fort som möjligt. Som ett exempel kan jag ta att det här, när fiskars huvudkontor för en tid sedan inreddes i Helsingfors, så köpte man möbler annanstans ifrån istället för att anlita fiskars timmermän och planerare. Och i väldigt många situationer här också i bruket så upplever planerare, arkitekter, konstnärer och hantverkare att deras sakkunskap inte utnyttjas på bästa möjliga sätt. Och sen är det också en sån här fråga om direkt sån här ekonomisk, ett sånt här ekonomiskt kortsiktigt tänkande, att hyrorna här har höjts en del, och i synnerhet när det gäller förråds och ateljé och arbetsutrymmen, så är det ganska katastrofalt. Alltså orsaken till att folk har kommit hit har varit det att man har haft möjlighet att förmånligt lösa in hus och på egen bekostnad renovera dem. Det var ju fullkomligt fallfärdigt, hela det här bruket, i början på 80-talet när Ingmar Lindberg satt igång med det hela. Och också det att det har varit förmånliga hyror. Och nu har man från fiskars sida börjat höja på de här hyrorna. Och också miljön är lite hotad. Det har varit väldigt mycket hyggen här och det dras nya värme- och vattenledningar, och samtidigt passar man på att hugga både här och där så mycket som möjligt, istället för att vid sådana här åtgärder hugga så lite som möjligt. De här kalhyggena också här i de här stora skogarna är ganska fatala. Man brukar den precis som alla andra skogar i Finland. Det finns ingen land i hela världen där man far fram på samma sätt i skogarna där man inte bevarar några gamla skogar alls, utan och inte gallrar annat än ung skog, utan de här skogsmaskinerna får härja fritt. Och det tycker jag är väldigt kortsiktigt också, med tanke på de rekreationsmöjligheter, de möjligheter för jakt och fritid och vandringar och annat som skulle finnas i de här skogarna, som snart då inte alls finns kvar.
Både fiskars och Billnäs bostäder, gamla arbetarbostäder, har ju nu, eller håller på, eller hur kommer det att bli, säljas till herr Morainen, som man inte vet vilka planer han har? Vet du någonting om det?
No, jag har inte så hemskt detaljerat följt med det hela, men jag har för mig att de här invånarna här i Fiskars, i de här hyresfastigheterna, kom med ett motförslag som kanske delvis understöddes av också Fiskars bruk. Och det där, och att det skulle ha varit högre än Morainens, men att Raseborgs stad ändå ansåg Morainen som en så viktig aktör här att de gav det då åt honom. Han hade, vad jag förstår, ansett att om han inte får de här bostäderna så är det hela hans projekt i vågskålen och så vidare. Men det kan hända att jag har blivit felaktigt upplyst, men att det oaktat så har jag förstått att staden har kommit med vissa villkor för hans renoverande och hans agerande visavi de här hyresbostäderna, som ju nog är väldigt viktiga, att många ska få bo kvar också efter remonten och det där och så vidare. att det där, jag hoppas nog att de förverkligas de här villkoren i alla fall.
Mm. Nu har man kunnat följa med i Helsingfors stadsdelen Kottby, där staden går in med våldsamt grova tag och gräver upp folks gamla trädgårdar för att de anser att det inte följer de ursprungliga idéerna för hur en arbetarträdgård såg ut då när staden byggde husen. Och invånarna har inte haft en möjlighet att påverka det här. Hur mycket tycker du att invånarna ska bli direkt oppositionella i sådana fall? Jag menar, kan man gå ut på gator och torg här i Fiskars och säga att nu får det vara nog?
Folk har nog varit väldigt aktiva när det gäller de här hyresbostäderna. Och det har varit insändare i Helsingin Sanomat och i de lokala tidningarna och så vidare. Jag tycker nog att folk har varit väldigt arga och väldigt aktiva. Det där, det är nog ett faktum, ja. Hela det här med sånt här landskapsplanerande och liksom, det är ju alltid en fara. Alltså orsaken till att Fiskars miljön är så fin är ju egentligen det att man har gjort ingenting alls. Mm. Alltså så fort man tar in landskapsplanerare eller som jag arkitekter och som ska göra en genomgående plan och så begrundar man varje buske och så blir det en massa åtgärder här och där, så blir det liksom helt annorlunda än det var tidigare under före kriget och på 50-talet och så vidare. Den andan fanns ju kvar när vi kom hit och finns ju i högsta grad ännu också, trots vissa märkliga ingrepp där man har huggit de gamla träden framför de här magasinbyggnaderna och så vidare. Ja, experter kan alltid komma med utlåtande där man med någon märklig manik konstaterar att ett gammalt träd är på något sätt ruttet mitt där inne och så vidare, vilket det ju alltid är, för att det är ju bara den levande massan på ett träd är ju alltid bara där på ytan, och så anser man sen att det bör huggas och så vidare. Att jag anser personligen att ett träd, att man kan överväga att hugga ett gammalt träd sen först när toppen har torkat och bladen har börjat gulna och så vidare, att annars är det ju ingen fara alls. Men det där, det finns en fara att om man allt för mycket börjar liksom planera och bråka med den här miljön här, så kanske det blir bara värre. Mm.
Här finns ju en unik väg genom hur många olika lövträd det man kan se längs med den stigen.
Jag måste säga att jag inte vet. Det är nog säkert 20 eller någonting. Men alltså Fiskars är ju känd för att de har de flesta olika trädslag i hela Finland. Här trivs också såna mellaneuropeiska trädslag som inte just finns annanstans.
Du har just nu ett antal japanska gäster här, arkitekter. Vad vill du visa dem av Fiskars?
No, vi har ju visat utställningarna. Det är ju alltid lika givande. Det är ju på gränsen mellan hantverk och konst. Det är en sån här märklig zon som de har hittat. Nu till exempel det här Makuya Moto. Smak och form heter den på svenska. Så en väldigt fascinerande utställning där man kan gå djupare och fundera över olika möjligheter. De flesta Fiskars hantverkare är ju engagerade just kring då såna här liksom olika kärl och det där liksom stolar och allt sånt som har med kök och mat och ätande och sånt att göra. Så det på ett väldigt naturligt sätt så kan alla de här aktörerna här vara med i en sån utställning, och den innehåller också många såna produkter och projekt där de här Fiskars aktörerna har samarbetat sinsemellan för att få det till stånd liksom. Det är värt att visa. Och annars också det här livet här med det här kiosken där man kan sitta på kvällarna och det där.
Den lär tyvärr ha rivningshot.
No, jo. Det är ju hela det här planerande av den här av torget, där jag också faktiskt själv har suttit i en sakkunnighetskommitté. Så det kommer att komma en stor torgbyggnad där med ett café och möjligheter för de här torgståndena för vintern också. Och det där parkeringen är liksom längre bort. och så vidare. Och det här leder till att den här kioskens position och funktion kanske lite förändras. Det kan hända att det inte riktigt finns livskraft för så många utskänkningsställen här och så vidare. Och det är ju nog väldigt synd, för att det har ju varit den sociala absoluta träffpunkten tills vidare. Så att man hoppas nog att det skulle kunna fortgå trots att det byggs annat där kring.
Det här torget, hur ser du på dess framtid?
Jo, det, eventuellt i en nära framtid så ska den byggas, den här nya träbyggnaden, som är i ganska traditionell stil men ändå modern arkitektur av Mikko Mertz, som undervisar i träbyggnad på arkitektavdelningen. Och det är hans diplomarbete där, och jag hoppas verkligen att den blir byggd enligt hans planer. Och det där bakom den så hade ju byggts en sån här parkeringsplats, och det där är ju lite problem så tillvida att det har ju bland annat Martti Aiha, konstnären här, hade gjort en ganska intressant plan för parkering där, och det där som man då delvis har följt men delvis inte. Och det där kanske liksom, det har huggits lite onödigt mycket trän, eller i varje fall borde det planteras mer och så vidare. Att det är ju viktigt hur den utformas, men det finns ju alla möjligheter nog att förbättra den ännu. Men ett exempel på det här, hur man liksom missar sådana här möjligheter här i Fiskars, så det är den här lekplatsen. Alltså den har blivit givetvis ett slags dragplåster. Alla barn tycker ju om sådana märkliga manicker och käpp och så vidare. Men att samma sak skulle ju ha kunnat genomföras med högklassig design av någon Fiskars arkitekter eller designare. Så det skulle ha kunnat bli ett objekt mer eller mindre i det här Fiskars Design Village, det här speciella designåret. Och det fuskades helt bort. Man har bara från en katalog tittat lite, att var har man något spännande rutschbanor och grejer där, och slå i samman det så det ser alldeles förfärligt ut. Och det där, att det här är just ett exempel på att om man bara följer sådana här standardslösningar här i Fiskars, så det inte finns den tillräckliga sakkunskapen på beslutarnivå inom bolaget. Att det där, eftersom det finns här bredvid alla tänkbara experter, så ska man ju anlita dem. Det här är ett typexempel på hur hela den här miljön och hur den här planeringen här håller på att braka åt fanders.
En intervju som den här ska avslutas med att du ser på framtiden. Hur ser du på framtiden här i Fiskars?
No jo, det finns nog alla ingredienser, och som jag sa här i början, så det är ett slags brytningsskede nu, att det har varit en sån här utvecklingsperiod, väldigt positivt, rent av mirakulös sen 85 till, vad ska vi säga, 2005, då de flesta liksom fastigheter har blivit antingen då uthyrda eller sålda, men allt är liksom upprustat och fungerande, och det finns en mängd av nationella liksom, också nationellt framgångsrika hantverkare och konstnärer som har valt att komma hit och så vidare, och nu frågar man sig hur man vill liksom gå vidare. Det är uppenbart att bolaget vill öka på den här turismen här, och det är olika butiker och det är Ittala och hit och dit, men den här liksom grundverksamheten, det här andelslaget här och de här andra invånarna och aktörerna här, att det ska vara ekonomiskt relativt förmånligt och att det ska finnas möjligheter till skapande verksamhet här, så det är liksom grunden för det hela. Att det också att sälja tomter till högst bjudande, eller det är ju egentligen, jag tror att man hyr ut de här tomterna för en ganska dyr hyra på lång sikt, och att det inte finns något som helst kriterier mera på det där, vem som då anses passa in i Fiskars och så vidare, så det är ju en ganska stor förändring, och det betyder inte alls att det inte skulle kunna, att det är väldigt bra om det flyttar yngre barnfamiljer och hit och annat för skolan och så där, men att det här grunden för liksom Fiskars verksamhet i den här nuvarande formen, så den får man inte glömma.